If you hang out with me, I would have a lot of advice. Although I would feel somewhat embarrassed about giving advice to the young writer. The most important advice I have is to have fun. If you're having fun, there's a good chance that the reader will too. Fun like you're in a tennis court. That's the kind of focused fun I'm talking about. Jonathan Fransén, eller Jonathan Fransén, och Johanna Frändén hälsar er hjärtligt välkomna till Calcio Radicale. Du också, Simon Bank. Hej, välkommen.
Tack så hjärtligt. Jonathan Safran Foer var inte med där någonstans. Det brukar ju alltid vara vem med vem, leken, Frändén, Foer och Fransén och sådär.
Jonathan Fransén, som ju ofta kopplas ihop med mannen som skriver The Great American Novel, uttalar sig om det mesta och är ju väldigt bra på att lansera sina böcker med, vi får nästan kalla det lite så, litterära PR-knep. När hans förra roman kom ut, Purity, renhet heter den på svenska, så sa han bland annat, apropå ungdomen, för han skriver ju mycket om unga människor, så sa han i någon intervju att han hade han tappat kontakten med ungdomen. Han har inga barn och han förstår liksom inte riktigt varför de inte är arga längre. Ungefär så. Varför inte liksom ungdomar arga? Så han hade funderat på att adoptera en irakisk föräldralös pojke för att förstå lite bättre. Mm-hmm. Men så hade väl hans redaktör förklarat att det kommer också med lite andra ansvar. Och avrått honom från detta, och det blev så att säga inte av.
Bummer. Ja, det är det som är jobbiga med barn ju.
Ja, ansvaret. Man kan inte bara sitta och så
analysera,
läsa
dem,
av dem och dra slutsatser. Nej. Det låter ju till och med på alla er som har småbarn att man har väldigt lite tid för just den aktiviteten.
Ja, just iakttagandet och analyserandet, ja.
Ja, nej. Liksom.
Nej, den är hård.
Men jag tycker om det här som Fransén säger, att det här är ju tips till unga då, skribenter och författare, att man ska ha roligt, men man ska liksom inte ha för roligt, det får inte vara för ostrukturerat. Man ska ha kul som om man spelade tennis, som om man var på en tennisplan helt enkelt, eller en court. Det är liksom den typen av fokus, fokuskul eller kul fokus som jag pratar om. Och jag har tänkt mycket på det här de senaste dagarna, för det har varit från helgen och fram till egentligen våra Champions League-debuten, så har det varit väldigt mycket fokus på kidsen på något sätt.
Får jag fråga först, apropå roligt, innan du stormar vidare här.
Alltså, lite tråkig.
Ja, lite tråkig. Jag såg på vägen in till poddstudiosamhället idag, så såg jag en sån här affisch upp på Odenplan. De annonserade för Fredrik Lindströms nya, antar jag, pågående då, show på Skalateatern i Stockholm. Mm-hmm. Mänskligheten heter den, tror jag.
Mänskligheten?
Jag tror att den är så. Mm. Helt utan pretensioner. Och på affischen så finns det då alla hyllande recensioner som den har fått. Jag vet inte, blurbs heter det på bokspråk. Jag vet inte riktigt vad det heter på.
Ja, just det.
På showspråk. Men allra överst då så står recensionen, Aftonbladets recension, citat, roligare än så här blir det inte, 4+. Är det lite det som vi är inne på, eller att det ska vara så där kul med förnuft så?
Det var lite så, den svenskaste recension man har hört talas om.
Jag kan tänka mig att Fredrik Lindström skulle uppskatta det väldigt mycket, eller uppskatta det väldigt mycket.
Jag känner också att den recensionen går lite armkrok med det här svenska talspråket. Så roligt ska vi inte ha.
Just det.
Som också säger väldigt mycket om lite så här vårt ganska egentligen karga sinne, eller kynne på något sätt. Mm. Ja, nej, så roligt ska vi inte ha.
Just det, eller den mer västgötska varianten. Roligt och roligt, gräses är inte roligt.
Nej, just det. Precis så. Nej, men det intressanta egentligen med Fransén är att han säger att man ska ha focused fun, som like in a tennis court. Och det här tycker jag, det är ju på något sätt väldigt lätt översättbart till fotbollsspråk. Vi gör ju en fotbollslitteratur och tennispodd, om man ska vara helt ärlig. För det är inte första gången tennis dyker upp i alla fall i våra ingångsvärden eller vår citatstart. Och det är väldigt intressant tycker jag att se de här liksom, den här nya vågen av jätteunga stjärnor. Och i helgen framför allt, och även lite grann igår, så såg vi ju Barcelonas Ansu Fati göra liksom en sensationell debut, och inte så mycket egentligen i Champions League, men där såg man att han vägde lite för lätt helt enkelt. Men att det är en 16-åring, 16-300 dagar någonting åring, som har egentligen allt vad som krävs redan av en anfallare i La Liga, skulle jag vilja påstå, där inte är lika, man inte blir lika fysiskt ansatt av motståndarna. Dortmund hade inte så svårt att liksom täppa till och tränga ut honom så, men mot Valencia gjorde han kanske inte vad han ville, men inte långt ifrån det. Och, ja, det blev målrekord efter vad det var, 111 sekunder, och han var helt enkelt på den nivån som man kanske för en 10-15 år sedan trodde att inga tonåringar skulle kunna vara längre, för att det där tillhörde kanske Pelé-tiden, alltså den tiden när fotbollen inte var så extremt professionaliserad och inte så strukturerad, så att det var konstigt för en någon i sena tonåren i alla fall att slå igenom. Och sen så Messi är förstås det senaste exemplet på det, men sen har det väl egentligen känts som att det inte riktigt ska vara möjligt, och nu har vi honom, och vi har Atleticos Joao Felix förstås. Och det här är lite, vi är ju en långsam podd, och det är bra på många sätt. Ibland är det lite dåligt, och det är att vi sitter här och pratar om en spelare som jag inte ska se ikväll, för jag ska ju faktiskt se PSG Real Madrid, men som många kommer se ikväll och som vi inte har sett. Så att en liten sån disclaimer, att vi inte vet vad som händer i mötet mellan Atletico Madrid och Juventus. Men oavsett det, så är det ju det har ju lagts en enorm övergångssumma på Felix, det har ni följt under sommaren, och Ansu Fati har ju tagit sig via Barcelonas egna led upp till A-laget och har väl blivit helt plötsligt en startspelare, för att de har en sånt manfall i anfallet. Det är ganska intressant, det mest intressanta med Ansu Fati, och så här är det ju oftast med riktigt unga spelare, det är ju inte de själva, för de är så unga så att de har inte hunnit göra något som är nästan värt att prata om. Det är som att de inte är riktigt färdigformade som människor. De har inga... Ja, har de en historia så är den väldigt kort. Den är oftast 15-16 år lång helt enkelt. Men i det här fallet så började det faktiskt med att pappa Buri Fati lämnade rubb och stubb och familj och sin då gravida hustru i Guinea-Bissau i början på 00-talet och tog sig till Portugal och hamnade i Spanien i en liten kommun som heter Marinaleda i Andalusien, där han fick jobb, och sen så efter några år så kom familjen efter då, och man märkte att framförallt son nummer två, Ansu Mane, var en talang utöver det vanliga. Även hans storebror spelar faktiskt i Barcelonas, eller går på La Masia och spelar i Barcelonas ungdomsled då. Buri Fati kom till då Marinaleda, som är en liten, ett litet mini-Kuba skulle man kunna säga, i Andalusien. Det är liksom en sorts autonom nästan kommun som efter Franco-eran då i slutet på 70-talet, början på 80-talet, gjorde en sorts, man får nästan kalla det en arbetarrevolution. Arbetarna och med en ledare som sedan blev borgmästare, Juan Manuel Sánchez Gordillo, gjorde helt enkelt en massa protestaktioner och bland annat hungerstrejkade man för att få ta över marken man brukade, som tillhörde en vän till den spanska kungen. Lyckades med detta efter ganska så långt slit och många protester och så vidare. Och byggde en liten kommun då med 2600-700 invånare någonting, som har bedrivit som ett stort kollektiv egentligen med någon sorts direkt demokrati. Där skiljer de sig lite från Kuba då på den ganska viktiga punkten. Till exempel så tjänar alla då som jobbar inom offentlig verksamhet lika mycket pengar. Man har en grundlön på 1250 euro ungefär. Som ju låter väldigt lite, men som i Spanien är en helt okej lön. Och det här är dessutom några år sedan då. Och dessutom så så inrättade man ett system för att undvika bostadsspekulation, att alla med väldigt mycket stöd från kommunen får bygga sitt eget hus helt enkelt. Och ja, det finns en massa exempel på det här, men bland annat så den här direktdemokratin går ut på att man alla har rätt att gå på någon form av kommunfullmäktigemöten och rösta. Juan Manuel Sánchez Gordillo ser ut väldigt mycket som någon som har lett en arbetarrevolution ska se ut. Alltså han har ett Daniel Suhonen-skägg.
Flanellskjorta.
Ja, det är varmt i Andalusien, men han har ofta någon form av sombrero och ja, han ser ut som Ernest Hemingway ungefär kan man säga. Mm. Kanske mer än någonting annat. Och har varit borgmästare sedan 79 då i den här kommunen. Lämnade tidigare i år för att för första gången 40 år så blev faktiskt det här partiet. De vann valet med väldigt knapp marginal, men han insåg att det var liksom dags att kliva av. Han hade hälsoproblem också. Och nu någon form av koalition som styr där. Men under de här 40 åren så har det här samhället då lätts på ett sätt som gör att man ja, får en att tänka på en utopi nästan. Och det är väldigt mycket tydligen då Che Guevara citat på, på graffitiväggarna i den här lilla kommunen. Hur som helst, hit kom då Borifati och fick jobb som Sánchez Gordillos privatchaufför, enligt legenden. Det finns också en lite mer, vad ska man säga, källkritisk legend som säger att han bara blev chaufför i kommunen. Men hur som helst, det här är i alla fall en av versionerna. Det har inte riktigt gått att fastställa än.
Det är just paus för att alla socialistiska revolutionärer måste ju ha en privatchaufför. Det känns ju rimligt.
Ja, lite så. Vi får inte glömma att också de måste kunna röra på sig, så att säga, utan att bli antastade av populassen.
Just det.
Hur som helst, det vi alltså helt säkert vet är att borgmästare då, Sánchez Gordillo, tog Borifati under sina armar på något sätt. Under sina armar, under sina vingar. Ja, vad han nu har för... vi säger att han flyger. Och såg till att han fick jobb och bostad och så vidare. Och hjälpte honom när familjen skulle installera sig i den här lilla kommunen. Och sen så flyttade de till en bit utanför, närheten av Sevilla kan man säga. Och Borifati växte upp då med sina syskon i Andalusien. Värvades av Barcelonas ungdomsakademi då, La Masias, 2012. Så han har egentligen sedan 10-årsåldern bott i Katalonien och gjorde då sin debut igår, nu när vi spelar in den podden, som startspelare i Champions League. Han hade faktiskt aldrig ens gjort en match för Barcas B-lag när han blev uppkallad till A-laget. Och vi som såg matchen helgen mot Valencia noterade ju att det var någonting väldigt, väldigt speciellt över insatsen. Inte så att han kommer vara dominant i 20 år framöver såklart. Det är fortfarande svårt att slå igenom som väldigt, väldigt ung i fotbollsvärlden som den ser ut nu. Men det var någonting med när det här väldigt oskuldsfulla möter en väldigt hård fotbollsvärld och det här som man ibland pratar om i sammanhang när det gäller att lägga straffar. Du vet att det alltid är legenden säger i alla fall att det nästan alltid är de yngre som grejer det bäst för att man inte riktigt har tagit in allvaret och förstår inte riktigt vilken tyngd som ligger på ens axlar. Så var det verkligen att se Ansu Fati spela fotboll mot Valencia i helgen. Och som sagt, det kommer säkert ta lite tid, men det var väl många som jublade och julade över hans debut i klubben. Och jag tror inte heller att det är en slump att när han hade gjort sin debut i La Liga då för helgen någonting, så la Leo Messi upp en väldigt fin bild när han kramade om Ansu Fati. Många har sett den då. Man ser Messi framifrån och så ser man Ansu Fatis ryggtavla med namnet. Och Messi kramar om honom och blundar på ett sätt som ser väldigt njutningsfullt ut. Och det hade kunnat se väldigt utstuderat ut såklart, men det kändes väldigt, både ganska intimt och väldigt mysigt, och ett sätt också att säga att ge såklart Ansu Fati sin välsignelse. Den är ju inte så lätt att få av Leo Messi. Det är ju många som har gått bet såklart genom åren. Bojan Kirkic kanske, Antoine Griezmann lite grann under sommaren. Det har ju varit ganska så tydligt att Messi hade velat ta tillbaka Neymar och var inte så jätteimponerad av den här värvningen och så. Men, och en rad andra som har fallit ifrån. Zlatan Ibrahimovic var väl inte ung, men han var väl i alla fall en hotbild på något sätt. det här var ett sorts, en liten sån, ja, social mediebild över ett tänkbart tronskifte och någon form av meddelande från SS sida att du är välkommen och jag
för att Ansu Fati skulle ju i realiteten kunna vara Leo Messis son ju, alltså rent åldersmässigt kanske finns någon sån enkel man kan inte vara hotad av sin son.
Nej, precis, och jag tror att det är ju någonting med fotbollsspelare när man kommer upp i en viss ålder, och det inträffar väl ofta strax efter 30 att man börjar känna att man är inte hotad längre egentligen på något sätt. Leo Messi vet ju vad han har gjort och han förstår ju att den här, han kommer fortfarande kunna gå i pension från Barcelona utan att Ansu Fati har pensionerat honom, utan det här var snarare ett lite generöst sätt att visa att livet går vidare och det här är framtiden på något sätt.
Ja, alltså jag tycker det finns något jätteintressant just det där som du är inne på med unga spelare då, som man trodde verkligen att tiden hade runnit ifrån dem i den här totalt, inte bara genomprofessionaliserade utan genom metodiserade moderna fotbollen, att det liksom inte finns någon plats riktigt längre för att du måste gå till ett fotbollsuniversitet för att kunna göra dig en plats i,
exakt,
i de här stora lagen. Men jag undrar om det kan kanske vara lite tvärtom nästan. Om man ska göra den politiska kopplingen så är det i den här då, där alla ska in i maskinen på något sätt, så kanske det finns just en plats för det lite mer liberala sinnelag som du har när du är 16 eller 17, där du är, ja, genom att du inte har lärt dig allt så kommer du också bryta med allt som alla andra har lärt sig också, och att det finns en grundkvalitet i det. Jag tänker lite, alltså det finns någon sån här, du var inne på straffar där, med att det finns någon forskning som visar att unga spelare oftare sätter dem för att de inte tänker så förbannat. Jag associerar till min högst personliga icke-empiriska upplevelse av skådespelare då på scenen, hur att det finns två stycken former av riktigt duktiga skådespelare. Det ena är de som är de som klarar att gräva ner sig totalt i texten och förstår texten fullt ut, gör sin analys och sin djupläsning och sådär och kan leverera utifrån den. Och den andra är de som är rätt dumma i huvudet, som liksom inte överhuvudtaget tar in texten utan bara levererar skiten utan att ens känna den i princip. Och att det är mellanskiktet däremellan som inte riktigt funkar. De som tänker och inte smarta nog och inte spontana nog, ungefär så.
Ja, just det.
Den här gamla klassiska, som mycket väl kan vara en myt från Maratonmannen, men Dustin Hoffman och Sir Laurence Olivier som ska spela mot varandra, och Dustin Hoffman har någon scen när han ska spela någon som då har inte sovit på flera dygn, och gamle Sir Laurence frågar, men hur har du förberett dig, och Dustin Hoffman förklarar att jag har ju då method actat, jag har inte sovit på tre dygn, det är så jag har förberett mig. Och så Laurence Olivier tittar på honom och man tänker sig att han låg något slags torrt Noel Curtis leende liksom, och sa att ever tried acting? ungefär så. Alltså jag vet inte om det kan ligga någonting i det, att det finns en nu mer än någonsin finns det en plats för de som bara faktiskt går in och kör och bryter mönster.
Just det, som inte förbereder sig på att gå in i rollen så mycket.
Nej, för de vet inte vad rollen innebär.
Däremot är det lite gulligt att inför debuten då, eller när han blev upplockad i A-laget nu precis i början på säsongen, Ansu Fati i Barcelona, så säger ju hans pappa då, vår vän Buri, att kvällen innan så, hela dagen innan så åt han inte och han sov nästan ingenting. Och själv sa han efter matchen att han stannade kvar ett tag på planen efteråt för att det var så, man måste bara insupa det. Det gick liksom inte att förstå riktigt vad som hade hänt. Och det där är ju också charmigt. Jag tror någonstans att det kanske är den perfekta mixen av någon som förstår allvaret i den mån att man då inte sover eller äter, vilket ju är en helt naturlig reaktion såklart. Men ändå går ut och gör en helt orädd prestation och inte ser alls tyngd ut av det. Inte försöker gå in i en roll, försöker inte ersätta Luis Suarez eller Ousmane Dembélé kanske, som han gör i första hand då. Men sen ändå har sinnesnärvaro att vänta nu, jag ska stanna kvar och liksom andas den här luften, för att det här hände bara en gång.
Mm.
Jag var inte där när jag var 16 år. vågar jag påstå.
Var var du när du var 16 år?
Ja, jag var långt ifrån alla de här, liksom den här insikten av nej, jag vet inte ens gå in på det egentligen, Simon. För det är inte det intressanta här. Det jag däremot tror ligger bakom den här fascinationen vid ungdomen, och att också kanske att en spelare som Joao Felix blir en av de dyraste genom historien.
Mm.
Att det handlar ju om, ja, dels handlar det ju om att det ekonomiska systemet ser ut som det gör nu, inte minst med FIFA Fair Play, att helt plötsligt så vi hamnat i nästan en logisk lucka, för en spelare kan bli nästan så dyr som man vet att köpande klubb har budgethål för och så vidare. Men utöver det så tror jag också att det handlar om en sorts fräschör, som inte bara handlar om att de är unga, utan det handlar om att fotbollen är väldigt cynisk såklart, och den har förlorat sin oskuld för länge sedan och så. Och då blir ju, och det finns inte så många liksom genuina klubbikoner kvar egentligen. De pensioneras ju en efter en. Jag menar, efter Totti och kanske De Rossi om vi tittar på Roma, och ja, det finns ju ett gäng till. Så är det inte så många som har den typen av karriär och som känns så autentiska och genuina. Och då blir det egentligen bara de unga oförstörda kvar som riktigt intressanta och icke-cyniska pjäser på något sätt i fotbollen. Och att det blir en sån enorm kontrast till hur maskineriet ser ut och hur Barcelona för den delen ser ut som klubb, och ja, hur Champions League är konstruerad som turnering. Det får ett högre värde än vad det hade för 15 eller 50 år sedan nästan, för att det står i en sån enorm kontrast till allt det andra. Det är som att man på något sätt skruvar på en logik som inte längre ska riktigt gå att skruva på, och då blir det så mycket, mycket större.
Ja, nej, det är väl enkel sån marknadsekonomi, att det man investerar i är inte alltid värden, utan man investerar i drömmar och fantasier och framtidshopp och allt det där. Och en dröm kan ju vara drömmen om det som är evigt, det vill säga då ambassadörerna och klubbikonerna och allt det där. Den andra drömmen är väl drömmen om en framtid. Och den finns väl ofta i 16-åriga fötter, oavsett hur framtiden faktiskt kommer att se ut, så finns det alltid en tanke och en känsla. Därför som vi alltid som journalister och iakttagare vill leta efter det som ska komma, det som ska bli stort, snarare än det som är stort.
Just det.
Om man ska sådär, alltså jag hamnar i någon sorts filmassociationsbanor, apropå det där autentiska och icke-cyniska och så. För det här handlar också om att framställa någonting på ett cyniskt sätt, framställa en bild av det naiva, vilket ju låter som en otrolig självmotsägelse. En annan sån klassisk filmhistoria, Cykeltjuven, har du sett den? Fantastisk, ja. Italiensk 40-talsfilm av, tror jag, kan vara 50 också, av De Sica. Och finns, ja, synnerligen svartvit, alltså en sån här chiaroscuro och svartvit skuggig. Och det finns en sån här oerhört klassisk scen där då Bruno, sonen i familjen, det handlar om en fattig familj då, som de måste ha en cykel för att kunna försörja sig. Och den här cykeln blir stulen. Men det finns en scen då där Bruno, en då, jag vet inte, 8-9-årig barnskådis, ska gråta, vilket är det svåraste som finns för en skådespelare såklart, att göra det på ett trovärdigt sätt. Ännu svårare kanske för en 8-9-årig barnskådis. Men det sägs då, enligt legenden, så ska då De Sica, regissören, ha under inspelning då, efter ett par tagningar när man lyckas inte få till de här tårarna som det ska vara, så tar han ett paket cigaretter och stoppar ner i fickan då på den här ovetande barnskådespelaren. Och sen låtsas att han, var det mina cig någonstans? Är det du som har snott dem? Nej, det har jag verkligen inte gjort. Och så går han fram och plockar fram cigarettpaketet ur fickan på barnskådisen. Och skäller ut honom efter noter liksom, för att han är så oärlig och för att han är tjuv och allting. Vilket såklart får till följd att den här stackars 8-9-åringen börjar gråta, och då rullar kamerorna. Då får de äkta, naiva, rena tårarna framställa på det mest cyniska av sätt. Där har vi vår Ansu Fati-parallell. Långt ifrån. lite samma framåt också när han kommer till, jag vet inte, får möta sig Liverpool borta i en kvartsfinal och hemmapubliken i ställningen 3-0 kör sin fatty, what's the score?
Vad har hänt sen sist?
Jo då, jag har ju också utöver att ha grävt ner mig i en lång intervju som man gör. Det där är ju lite fördel med att ha en podcast. Att jag härom veckan när Donald Trump var ute för att köpa Grönland så gav jag mig ut och laborerade och dammsög grönländska nyhetssajter för att se om det kanske fanns någon fotbollskoppling. Någon som man kunde hitta och någon lustifikation av slag. Och hittade då att Grönland precis samma dag hade tillsatt en ny gammal förbundskapten, en eritreansk före detta barnsoldat, flykting till Danmark, som kommer till Grönland, byggt upp hela deras fotboll och som nu då bor och lever i Örebro. Tekle Gebrelul har jag skrivit om. Får ni gärna läsa om ni vill. Annars har jag ju också...
jag har läst den och kan tipsa om den då.
Åh, tack så mycket. Mm. Utöver det så har jag väl sysslat med Allsvenskan en del, och så igår så satt jag och såg på Champions League som du då tittade på. På Napoli mot Liverpool. Napoli på på renoveringsobjektet San Paolo gick ut och spelade raggar fotboll mot Liverpool som gjorde samma sak. Och Napoli vann med 2-0 mot mästarna. Och där va, där finns ju en story också. Napoli mot Liverpool. Om vi backar lite då. Vi backar till 1976. Innan Jonas Frändén fanns.
Mm, men Simon Bank hade tittat ut i alla fall.
Simon Bank hade tittat ut, det är därför jag kommer ihåg det här mycket väl.
Mm.
1976, då fanns det inte Champions League såklart, men det fanns en slags hybrid turnering som hette Anglo-italienska ligacupen. Vad ger du för dem det PR-arbetet?
Nej, jag står stum av bunden för det fantastiska BEP.
Ja, väldigt tydligt. Alltså det var att någon sorts supercup då, där de engelska och italienska cupmästarna möttes och gjorde upp vilka som var anglo-italienska cupmästare. 76 just då så skulle Napoli möta Southampton och Neapel där de befann sig då. De längtade väldigt mycket efter att ha ett lag som kunde vinna någonting, precis vad som helst. Napoli styrdes då av Corrado Ferlaino, han som sen då byggde hela det här otroliga världens bästa fotbollslag på 80-talet och ihop med Maradona, arkitektet av Moggi bland annat då. Ferlaino kallades för ingenjören där nere och redan på 70-talet så rattade han Napoli, byggde ett jättefint lag med främst lokala spelare då som var med och slogs i ligatoppen och alltså vann då cupen 76. Och Ferlainos stora dröm det var att blåsa liv i det fattiga Neapel, och inför den där då anglo-italienska cupfinalen mot Southampton så lade de in en träningsmatch, en vänskapsmatch mot Liverpool. Och Ferlaino ville skapa lite buzz kring den här matchen.
Får man säga ordet igen?
Buzz.
Oh, så medelålders, det är så fint.
Tack.
Antar jag. Hur Ansu Fati hade uttalat det?
Ja.
Buff.
Buff, med all säkerhet.
Mm.
Det som han gjorde var att Ferlaino gick då ihop med en legendarisk DJ nere i Neapel, Giorgio Verdelli, och fick en helt lysande idé. De tänkte då inför Liverpool-matchen låta Beatles spela i Neapel i då det som var Ferlainos egen radiokanal, Radio Antenna. Och för att få ut det här på gator och torg så använde Ferlaino det som han själv kallade för en napolitansk pressrelease.
Men då, Beatles bara gick med på detta rakt upp och ner.
Jag ska ju komma dit såklart.
Ja.
Men vet du vad en napolitansk pressrelease är för någonting?
Jag tänker att det kanske är söndagsbönen.
Alltså det är bra nära va? Men Ferlaino hävdade att det var att du berättar nyheten för några stycken nära dig och säger att det här får ni absolut inte berätta för någon annan.
Ja just det, söndagsbikten då kanske. Snarare.
Exakt så, det funkade i alla fall. Pressreleasen funkade, så ett par dagar senare så samlades 150 000 napolitaner då, enligt legenden, för att då få en skymt av John, Paul, George och Ringo. En vit limousin rullar in, alla då skriker såklart rakt ut och så kommer ljudet då. Twist and Shout, fast inte då John Lennons halsinfekterade primalskrik, utan det de sjunger egentligen är ju Kiss to Cha, alltså på napolitanska, det här är mitt andetag, någon slags hälsningsfras i Syditalien. För det var ju inte John Lennon och det var inte heller Paul, George och Ringo, utan det var de som sjöng och som uppträdde var John Paul Moncart, Ringo Barr, George Rizzone. Det var alltså Shampoo, fyra stycken syditalienska musiker som hade satt ihop plojcovers på Beatles-låtar på Neapel-dialekt. Man kan ju tänka att 150 000 napolitaner borde vara lite lack på det här, men de älskar skiten, de tyckte det var underbart. Det blev en enorm succé, Shampoo blev jättestora och folk fick inte nog av dem. Vi kan väl då lite mer in extenso lyssna på deras variant av Help. Pepe heter den. De sjunger alltså Pep, amico caro, Pep, non ci sai fare, Pep, Molle Ferniesta Male, Pe. Ja, jag vet inte, men visst så sammanfattar det här på något vis allt som man egentligen älskar och inte älskar med Italien.
Ja, alltså framförallt så känner jag att den stora frågan är ju när ska den här kuppen återupprättas? För att den hade ju varit ett otroligt så friskt inslag, kan jag känna, i då hade man kanske inte ens behövt massa 16-åringar på plan. Man kanske hade känt att det hade varit lite så här oskuldsfullt och nytt och osyniskt bara av sig självt.
Ja, att det fan får lite dåligt ibland, att det dåliga är väldigt, väldigt bra.
Mm.
Jag antar att det är en livsförhållning som man måste ha i Neapel kanske. Den här uppenbart dåliga smaken, den uppenbart så här underbara humorn. Du frågar ju om hur Beatles gick med på det här, och det gjorde de inte då, men då som ett tidsdokument också, hur tror du att Beatles reagerade på allt det här? Jo, det var inte så att de stämde skiten och shampoo direkt, utan de
sa, vi är ändå större än Jesus, och så blev också neapolitanerna riktigt lacka för en gångs skull.
Ingen blev lack, Beatles gillade shampoo. Jag vet inte vad man ska landa i, men så där kunde det vara när Napoli mötte Liverpool för så där 43 år sedan. Det var inte bättre förr, men jo, det var det visst.
Ja, det var det ju. I alla fall sett i gårdagens match får man väl säga att det var betydligt bättre förr.
Faktiskt så. Där har vi vår Champions League-take den här veckan.
Fotbollny. Radikal.
Annars då, har det inte något kul på den franska fronten sen vi talades vid?
Ja, på den franska fronten, det som kommer att ha hänt återigen om den här podden går ut, det är väl att jag har varit och tittat på Paris Saint-Germain mot Real Madrid. Detta vet vi inget om i nuläget. Vad har hänt mer? Jag, förutom att sitta och glo och förundras av Ansu Fati i helgen, så rattade jag in Manchester United Arsenal i början på veckan.
Damernas,
precis. Det är Manchester United som ju har kommit in i finrummen till slut. Upp i alla fall i första ligan i Women's Super League i England. Och det var ett... för första gången har jag noterat, vi har ju pratat om att det hänt mycket sen sommaren, så har ju de här stora resultatsajterna och apparna, många av dem har ju helt plötsligt börjat ta in de resultat där, så att mycket, mycket enklare att följa, och det är mycket enklare att också kolla på morgonen sådär, vad är det för matcher och kolla på ikväll. Det slutade ju med, det var väl många som trodde att Arsenal, som är ett topplag såklart, skulle göra lidandet rätt så kort med Manchester United. United stod emot väldigt, väldigt bra utan att liksom sälja ut sig själva, men Daniel van de Donk fick till slut dra in segermålet i 89 minuter, någonting sånt där. Ja, jag är lite spänd på hur den här liksom traditionella konkurrenssituationen och rivaliteten i engelsk fotboll, huruvida den kommer att återupprepa sig på damsidan. Vi vet ju redan att Chelsea och Arsenal tillhör toppskiktet, men det blir kul att se om United satsar så pass mycket så att de faktiskt finns med där också. Liverpool förstås också och så vidare. Det var ja, en lite så förändringens vindar på något sätt. En ganska bra match också, utan att så skämma bort oss med en massa mål och så vidare.
Nej, jag såg bara någon sorts highlights-paket. Det såg ut väldigt mycket som att United spelade jättemycket handbollsförsvar. Man gjorde det väldigt, väldigt tappert. Man led lite med dem när det där målet kom till slut.
Mm, precis. Eller jag såg i och för sig matchen med en brinnande Arsenal-supporter som gick från att ja, okej, det kan vi kolla på, till att inte skrika sig hes, men inte långt ifrån när det blev mål. Vi kan väl genom alias min pappa, skulle plötsligt ta av sig då till min bror som är Manchester United-supporter och liksom retas lite över det här resultatet. Så att också en match som man inte riktigt känner till förrän en timme innan den ska spelas kan framkalla den här typen av känslor. Och det är väl styrkan i att herrklubbarna satsar på damfotboll. Det finns ju olika skolor här och det är fantastiskt fint såklart med rena damklubbar. Det finns många sådana med lång fin tradition i Europa, men för att det ska engagera väldigt mycket så tror jag nog att det här nästan behövs.
Ja, det är en oerhört smart genväg om inte annat. Sen kan man ha ur ett svenskt perspektiv aktualiserat av Malmö FF och LB07-debatten som vi har haft i Sverige den senaste veckan, att det finns ju sannoliken saker att säga om att klubbar åker snålskjuts upp genom seriesystemen och sådär, de här stora, men det är klart att det är så att om man ser det som ett ändamål och ett mål, vilket man såklart gör, att damfotbollen ska växa så snabbt som möjligt och så stort som möjligt, så det är klart att det går mycket snabbare om man tar över etablerade enorma globala varumärken och kliver in där. Jag såg att det skulle kunna funka på något annat sätt, att när nu damfotbollen är så oerhört stor liksom på landslagssidan, inte minst att stjärnorna är så stor, att det skulle kunna fortsätta med att du har ett, jag vet inte, JVC som spelar sina matcher med 500 engagerade supportrar, även om det är trevligt.
Jag kan säga att de finns faktiskt inte längre. De har ju bytt namn till Paris.
Paris FC, eller vad är det?
Just det, precis. Och den enda renodlade damklubben i Frankrikes högsta ligan är nu Soyo, där bland annat Corinne Diacre, förbundskaptenen, kommer ifrån. Inget avsnitt är ju fulländat utan att vi citerar Jorge Valdano, även om vi ibland håller oss ifrån detta för att han inte ska, så att säga, kräva stimpengar av oss. Jorge Valdano skrev så här i somras mitt under fotbolls-VM. Man skäms lite grann när man inser att det vi kallar världens mest populära fenomen, alltså fotbollen, har existerat i över ett sekel och hela tiden låtsas som att kvinnorna inte finns. Det här tvingar oss att ställa oss frågan, vad menar vi med ett populärt fenomen om vi samtidigt avlägsnar hälften av mänskligheten bara på grund av rena fördomar från den?
Ja, Valdan, vi har pratat om det förut, att den här yrvakna debatten kring kvinnors fotboll som man känner på många sätt ligger så här 10 år efter den svenska kontexten, men när man formulerar den som Jorge Valdano gör så må det ju sannolikt vara hänt. Han har ju rätt på allt, alltid, i evighet. Amen.
Jag är också bara en flicka som står framför en pojke och ber honom att älska henne.
Jorge Valdano driver faktiskt också en tes som vi har varit inne på i podden lite grann kring damfotbollen i samma text då, där han inledde sin kolumn med att resonera kring det här med när man förolämpar spelare. Och hans take på det, eller man ska säga, hans ingångsvärde är lite grann att det sämsta för fotbollen är egentligen likgiltighet. Att om det finns konflikter, om det finns svordomar och invektiv och så vidare, så det är ändå bättre någonstans. Och så skriver han ju då att det här klassiska som man ropar efter någon man inte tycker om, så att säga, i Spanien, hijo de puta. Horungen, rakt översatt, men såklart mycket, mycket mer vanligt förekommande, eller familjärt vulgärt någonstans i Spanien.
Kan typ betyda din jävel väl i,
ja,
i
exakt
nivå.
Så. Ja, precis så, in i vulgaritetsnivå. Och så avslutar han sitt resonemang med att säga att låt oss hoppas att vi på sikt får höra folk som ropar Ija de puta efter fotbollsspelare. Vilket ju alltså är femininformen och innebär att då har damfotbollen engagerat folk så mycket så att man börjar någonstans att förolämpa damfotbollsspelare på samma sätt. Det här var lite hårdraget. Han gör väl en och annan har väl en och annan reservation för sitt, för det här resonemanget, men i stort så är det ju lite det vi har pratat om, att det behövs konflikter inom damfotbollen för att, ja, någonstans att den ska bli beröra på riktigt, och det behövs divor och det behövs, ja, idioter helt enkelt, och det är väl någonstans där han landar också. Det har varit väldigt mycket diskussion de senaste veckorna i Frankrike om just det här med att såra folk med invektiv, eller fotbollsspelare då, från läktarplats. Många har ju såklart följt Neymar-såpan. Han har ju fått utstå en och annan banderoll med, ja, med lite sådana liknande Ijo de puta inslag. Inte så konstigt. Nu när han avgjorde då olyckligt matchen mot Strasbourg för PSG, så var det fortfarande så att de flesta supportrarna sa att vi är långt ifrån förlåtit honom. Och Neymar verkar ha fattat läget och säger själv att jag hoppas bara att, ja, jag är beredd på allting, och för mig kommer varje match vara en bortamatch den här säsongen. Det är jag helt införstådd med. Jag tycker mest synd om mina medspelare, för de förtjänar inte att man ska bua ut dem. Och några av ultragrupperna har sagt det också, att vi från och med nu så kommer vi vara helt likgiltiga faktiskt inför Neymar återigen då. Det sämsta, eller det värsta man kan vara mot en fotbollsspelare enligt Valdanos resonemang, och även det som drivs här. Vi kommer inte bua ut honom, vi vill inte straffa ut resten av laget som vi stöttar, utan han finns inte för oss ungefär.
Motsatsen till kärlek är inte hat, utan likgiltighet. Är det där?
Det är exakt det. Precis där vi landar. Den stora frågan i Frankrike har ju varit de banderoller med homofobiska budskap som har varit frekvent förekommande under början på hösten framförallt. Jag har skrivit en text om detta, men den lilla risken finns ju att inte alla har läst den. Så en kort recap går väl ut på ungefär att man från regeringshåll faktiskt, idrottsministern och jämställdhetsministern, gick ut och med uppskattande ord och välkomnade beslutet av huvuddomaren i en av de första matcherna under säsongen att avbryta en match där det förekom homofobiska budskap och även hejaramsor. Och det här har fortsatt, så det är 4 eller 5 matcher som har avbrutits tillfälligt under några minuter, och antingen så har man fått ta ner banderollerna eller så har man väntat då på att de här ramsorna ska försvinna. Och det här har liksom på något sätt startat någon form av nästan kulturkrig i Frankrike. Alltså, jag tror att vi kan, det här med identitetspolitik är väldigt populärt att prata om i Sverige. Det är egentligen det enda man diskuterar på politisk nivå någonstans, för att
trots att man inte får prata
alla andra
om det.
Frågor. Vad sa du? Ja, exakt så. Mm. Och slippa kanske lite tyngre frågor som, det vet jag, ekonomisk fördelningspolitik och så vidare. Hur som helst, i Frankrike så ser man inte det här så ofta, men det här har vi verkligen hamnat i det läget där det har blivit väldigt mycket frågor kring vem har rätt att bestämma vad man får säga, vad är en minoritet och vad är en förolämpning. Ordet enculé, som egentligen det som har debatterats mest här, betyder då, och nu får alla med känsla öron hålla för dem, att rövknulla någon. Det här är en väldigt vanlig förolämpning i nästan alla latinska länder. Vaffanculo betyder egentligen samma sak. Och det här, bland annat så är det väldigt vanligt i många hejaramser som är institutionaliserade mer eller mindre. I Marseille så sjunger man ju detta ofta om PSG och så vidare. Och egentligen så har väl ingen, om ingen menar jag inte ingen alls, utan på så att säga medial och etablissemangnivå använt eller tidigare då egentligen funderat på om det här är en, alltså är det egentligen homofobi? Det är ju inte, praktiken i sig är ju inte, så finns ju inte såklart inte bara liksom i homosexuella sexuella relationer och så vidare. Men för första gången så har man i alla fall då bestämt från franskt domarhåll eller från att reglementet då som egentligen från början är från UEFA som säger att man ska stoppa matcher eller man har möjlighet att stoppa matcher om det förekommer förolämpningar som är liksom mot minoritetsgrupper till exempel av rasistisk eller homofobisk eller sexistisk karaktär, så får man göra det, och detta har tagits på stort allvar då av den franska domarkåren. Och många av supportrarna har ju egentligen vänt detta till en fråga nästan om martyrskap, eftersom det ligger så nära någonting som folk säger väldigt ofta i kanske sin vardag, och istället sagt då att vi blir när man sätter munkavel på oss, precis, vi blir stigmatiserade,
vi blir rövknullade, sa han.
Exakt så, vi åtnjuter inte längre full yttrandefrihet och så vidare. Ligan är bara stora demagoger, och framförallt då kanske det någonstans det argument som väl är det mest pikanta, nämligen att vi har ett lag som vinner ligan varje år som ägs av en liten diktatur, alltså vi pratar om PSG och Qatar, där homosexualitet är förbjudet. Ska idrottsministern åka till Qatar 2022 under VM och säga samma sak till dem där? Eller gäller det här bara, finns det ett undantag om man har petrodollar i ryggen då? Och detta har ju egentligen blivit de flesta mindre klubbars uppror mot PSG någonstans. För man tycker, i en lite förvrängd logik, men som ändå går att förstå att man inte straffar dem som egentligen får alla sina pengar från en rakt igenom homofob institution som Qatar förstås är.
Eftersom det rimligen är ett större problem att homosexualitet är förbjudet i lag och bestraffas stenhårt än att fem killar som heter Jean-Pierre skriker PD på läktaren.
Mm. Jag gillar att du intar Noël Le Graët's position här lite grann. Detta är det franska fotbollförbundets ordförande som har en väldigt, det är en ganska tung maktpost får man väl säga i Frankrike. Han syns väldigt ofta och har egentligen, vi har ju det här systemet i Sverige också förstås, men i Frankrike så är det till exempel någonstans han som kanske bestämmer att Karim Benzema ska inte tas ut i landslaget, och den instruktionen har jag gett till Didier Deschamps till exempel. Alltså att man fattar mycket stora moraliska beslut på något sätt. Och när han gick ut, och det här pratar vi om en fransk man i övre medelåldern mellan 60-70 någonting, gick ut här en veckan och sa att jag tycker att det här börjar bli problematiskt. Han sa nog till mig att det var kanske skandal, för att om vi ska hålla på att avbryta matcher för att, precis som du sa då, fem killar står och ropar saker som de inte ens förstår att det kan vara sårande, så ger det fransk fotboll ett dåligt rykte. Vi får en dålig bild vi ger en dålig bild av ligan om matcherna ska avbrytas för minsta lilla, ungefär så. Väldigt många upplevde att han förminskade problemet och det kom till och med från högort krav på hans avgång då. Så här får man inte negligera homofobi. Och det är ganska tydligt tycker jag att det här egentligen i grunden är en, det är ett kulturkrig, men det är framförallt en sån generationskonflikt, och väldigt mycket att jämföra med när man tidigare ropade då rasistiska tillmälen, eller på, inte vet jag, 50-60-talet man sa neger till exempel, och nu sa jag en ordet då, men för att folk ska förstå lite att för en väldigt stor grupp i samhället så tycker man att det här betyder, för mig är inte det här på något sätt kopplat till homofobi eller rasism, det är bara något vi säger för att destabilisera motståndaren ungefär då. Och så fick de lite oväntat kanske Noël Le Graët med sig i detta, vilket har gjort att det har blossat upp en konflikt mellan honom och de här två kvinnliga och betydligt yngre idrotts- och jämställdhetsministrarna förstås, som har tagit den totalt motsatta positionen och uppmuntrat att man ska stänga av eller bryta matcher i alla fall tillfälligt när homofobi hörs på något sätt. Det är intressant för att det handlar väldigt mycket om vilka ord man får använda, men det är också intressant för att det handlar om egentligen vilken... Det är på något sätt som att vi har ägnat ganska många år åt att prata om rasismen inom fotbollen. Och i Frankrike har man kommit ganska så långt. Det är ju väldigt ovanligt att... att det som fortfarande är väldigt vanligt i Italien till exempel, och som vi såg med Lukaku häromdagen bland annat, och Inters supportrar försvarade ju detta, att man har en helt aningslös syn på svarta spelare och djupt rasistisk förstås. Här är det någonstans som att det har man tröskat igenom. Frankrike är ett stort invandrarland, man har haft spelare från mycket från de gamla kolonierna och sådär i väldigt, väldigt många år. Det problemet är väldigt, väldigt litet. Jag skulle säga att det är helt utraderat på arenorna som det ser ut nu. Och då blir det på något sätt nästa minoritetsgrupp då, eller vad man ska säga, som hamnar i fokus, och då blir debatten nästan likadan igen. Nej, men det här kan väl inte vara hela världen, om några killar på läktaren inte riktigt har fattat, och det här ser inte bra ut för fotbollen och så vidare. Och för första gången så kan jag känna att mitt intellektuella överjag håller ju med om att det här är en bra idé, alltså att komma åt problemet, nämligen att visa att här säger vi inte PD då, som betyder fjolla ungefär, eller bög, och vi ropar inte att man ska rövknulla motståndaren. Samtidigt så är det ett extremt etablerat språksätt eller talesätt eller ett sätt att uttrycka sig i Frankrike, som där man helt enkelt utmanar en hel diskurs, om jag får använda lite töntiga universitetsord, för att värna en grupp som alla inte ens är överens om att den är så särskilt utsatt, om du förstår vad jag menar. Det finns också såklart en hel del homosexuella supportrar som har gått ut och sagt att jag personligen tar jag inte åt mig av detta, för jag känner inte att det är riktat mot bögar till exempel. Även om jag kan förstå att det någonstans finns en homofobisk klang i själva ordet då. Nu pratar jag inte om PD, utan nu pratar jag verkligen om enculé då. Vad tycker du om det här, Simon?
Det är det som är så intressant, att prata om lite intellektuella överjag och så, för att
vi borde prata om det oftare, känner jag.
Ja, konstant. Alldeles för lite tid. Vi borde bjuda in Valdano, som också ska kunna göra sin analys.
Ja. Mitt intellektuella överjag är väl på hans, så att säga, instinktiva egonivå, men ändå. Det hade höjt oss.
Jag tycker det, och vi borde höja oss. Nej, men det, alltså, vi har pratat om förut i relation till Tottenham, som ju då har sin stora kulturfråga kring hela jids-begreppet. Just alltså det. Tottenham, som är en klubb med till viss del då judiska rötter, eller rötter i en judisk community, och som då under många år då har liksom hånats för att man är jids, och sen så approprierar man själva det begreppet och förvandlar det till något positivt, och supportrar som kallas själva för Jid Army, och man kallar spelarna för Jiddo och sådär. Och då har det utsatts för kritik då från en del av den judiska communityn, och de som sysslar med de här sakerna, som säger att det här är, alldeles oavsett avsikt, så är det ett kränkande och nedsättande begrepp, och man borde sluta med det. Och sen vi pratar om det här, så har då, jag är ju i bjärt strid med mitt journalistiska uppdrag och medlem i Tottenham Hotspur.
Bjärt strid?
Vad säger man? Är det okej, eller är det vår generationsklyfta här igen då, som kommer upp till ytan?
Nej, det var bara bra.
Jag är medlem mest av så här biljettskäl då. Men, och då får man... då frågor lite titt som tätt från klubben i aktuella frågor. Hur ska vi ha det med våra öl i barerna på arenan eller så? Och då har det gått ut en stor enkät just kring det här temat inför den här säsongen. Då. Hur ser ni som supportrar på den här frågan? Alltså en ganska lång enkät. Det tog det som 10 minuter, en kvart att fylla i. Och ett...
Det nya lång. Förlåt.
Ja, men det är det ju faktiskt. En del av den här enkäten bestod av att man då matades med citat från olika debattinlägg i den här frågan då, från journalister eller filosofer eller intressegrupper och sånt då, som argumenterade för sin sak då, antingen för att det här är en del av fotbollskontexten och det, man har approprierat det och använt det som ett positivt begrepp, då kan det inte vara rasistiskt eller fördomsfullt och så vidare, och så skulle man då fylla i för varje sånt påstående. Så skulle man fylla i delar av skribentens uppfattning, ja eller nej.
Okay. Vilket bra upplägg.
Jättebra upplägg. Mm. Och grejen, men problemet för mig själv då, om man pratar om mitt intellektuella, inte bara övervåg, utan här min intellektuella hållning, var att jag höll med de allra flesta ju. Jag höll med om att det finns en problematik att reglera en fri miljö för var går gränsen då någonstans. Mm. Jag håller med om att det är en skillnad på när Tottenham supportrar står på läktaren och Dele Alli har gjort mål och man skriker hisse Gido, eller om låt säga Chelsea supportrar efter att ha sjungit sången om Auschwitz pekar på någon Tottenham spelare kallar för Gid. Allt det håller jag med om, samtidigt som jag...
Det är den här gamla debatten, vem får säga, ja men om de säger yo, nigga,
precis,
och så vidare.
Exakt. Mm. Exakt. Så jag har oerhört svårt att landa i vad jag egentligen tycker, för jag tycker alltihopa på en och samma gång.
Mm.
Och framförallt, jag ser liksom inget självändamål i varför ska vi få stå och skrika Paris Jontoncule på velodromen eller i Marseille liksom, om det nu om människor upplever sig kränkta av det.
Mm.
Och det är en kränkning, det är en sortering i människor att, och det är ett likställande med någon form av sån där ja, analsex, sexuellt övergrepp, vi våldtar er, bla bla bla, mm, och så vidare och så vidare. Men det problem som man hamnar i till slut liksom, som är den stora svåra nöten att knäcka, är var går gränsen någonstans? Om vi nu börjar uppfostra en fotbollspublik, och det ska vi väl göra tycker jag. Jag tycker inte att man ska få kasta bananer på en afrikansk spelare. Jag tycker
där är vi få... väl vi rätt många ganska så överens om att där går min gräns, som man brukar säga.
Den går långt efter det liksom, men det finns en sån fallande eller stigande skala liksom. Och
10 000 tyska bögar. Kan det bli 100 000? Nej, där går också din gräns.
Är det sant att om vi går med i EU så kommer det komma 10 000, ungefär 10 000 tyska bögar hit i Sverige? Är det sant?
Ja, men herregud vad jag hör.
Vissa saker är olagliga, vilket är en väldigt tydlig liksom, regel att hålla sig i. Liksom. Att det liksom ger uttryck för en sån kränkande rasism är ju per definition olagligt liksom, mm, och bestraffningsbart och så. Så där kan man hålla sig i. Det finns liksom en tydlighet i det. Men sen glider man ytterligare och ytterligare, ytterligare och man hamnar i en situation ungefär som med politiska manifestationer. Liksom, att, där då FIFA eller UEFA väljer att men du får inte ta av dig din tröja efter ett mål för att visa en t-shirt under, oavsett vilket budskapet det är i princip, för att vi kan inte stå där och avgöra om det här är en hyllning till en kusin som har dött eller om det är en uppmaning till palestinier att göra si och så i Jerusalem eller vad det nu kan vara. Så istället så förbjuder vi allt.
Mm.
Så ja, var landar jag någonstans? Jag landar att jag vet inte riktigt. Nej. Jag vet inte exakt vad jag tycker, mer än att väldigt många framstår som väldigt dumma i den här debatten.
Ja, precis. Och det också kommer vara intressant kanske att lyssna tillbaks på det här om några år. Och så kanske man eventuellt kommer skämmas lite över att man på något sätt tyckte att ja, här går en gräns, eller här är gränsen kanske lite luddig, eller ska just den här gruppen verkligen ha tolkningsföreträde? För egentligen kanske debatten är samma som rasism och så vidare. Jag menar, det var en sociolog som uttalade sig just kring det här i Frankrike och sa att det finns också väldigt starka inslag av sexism i det här uttrycket som du sa. Alltså det anspelar ju på en sorts våldtäktskultur. Ja, precis. Och det kanske är nästa debatt då. Får man förolämpa en motståndare och kalla honom alltså med kvinnliga attribut och ni är bara små tjejer och så vidare som inte klarar av och inte har staken nog. Allt det här klassiska som ju finns inom fotbollen som är extremt maskulint kodad och där allt som att inte vara viril och väldigt manlig och stark är dåligt på något sätt. Men det intressanta är ju också att i Frankrike har ju det här givetvis gett upphov till väldigt mycket fantasifulla omskrivningar. Alltså då står det helt plötsligt då massa supportrar med banderoller där man skriver att vi ska inte då rövknulla er, men en massa ord som rimmar på det ordet på enculé. Mm. Eller alliteration på ett annat sätt så att man förstår precis vad de är ute efter. Och effekten blir ju densamma någonstans. Det är ju inte så att det är inte mindre
förnedrande
egentligen.
Martin Hansson är från Mora som de sjöng på Stockholms stadion för några år sedan. När de inte längre fick sjunga att Martin Hansson sålde sin kropp för pengar, så sjöng man Martin Hansson är från Mora.
Just,
vilket du lät exakt likadant.
Ja, men precis så. Ja, nej, men det är väl en intressant debatt att följa. Jag tycker att det var också lite spännande att Frankrike blir lite provrum eller försökskaniner nästan för den här debatten som ju med största sannolikhet kommer att sprida sig och ja, vi kommer säkert se den på flera håll. Det är förstås så i grunden tycker jag att det är den gruppen som eventuellt känner sig kränkt då, om det är en intressegrupp eller om det är en sexuell minoritet eller etnisk ja, intresse, frimärksamlare kanske inte riktigt hade räknat dem, men du förstår vad jag menar i alla fall, att det är någon form av identitet då får vi väl kalla det.
Vi ska stämpla era skillingbanko, era jävlar.
Just så. Mm. Då är det alltid värt att lyssna på dem, men om den gruppen i sig då inte är helt och hållet ense sinsemellan, vilket väl också var fallet i Tottenham, så är det lite delikat. Då blir frågan ännu svårare. Vi kan väl bara säga att vi följer den intresserat. Och även om vi förstår att Jorge Valdano hoppas att vi ska ropa Hijas de puta i framtiden, så kanske vi innan engagemanget kring damfotboll har kommit så långt redan förbjudit det ordet.
Mm. Nej, är det viktigt för oss att fotbollsläktaren inte är en frizon för att kunna kränka, kunna vara rasistisk, kunna vara sexistisk eller homofob eller vad du vill? Ja, det är jätteviktigt. Är det viktigt för oss att ha att det är ändå en frizon för att kunna uttrycka sig lite, att inte vara totalt reglerade in i minsta detalj? Ja, det är också viktigt. Så det är väl att hitta den lösningen, den jämtningen däremellan.
Vi kan låta Zlatan ställa frågan, självsen, tycker jag.
Är det viktigt för dig?
Är det viktigt för dig?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Drick sprit, kasta pil, ha det gött, ha lite kul.
Ut ur EU.
Du, Ig Nobelpriset delades ut förra helgen. Jag vet inte om du noterade det.
Jo.
Mm. Det är festligt det där. Jag vet inte om du ska definiera vad Ig Nobel är för någonting för dem. Eventuella lyssnare som inte har full koll på vad Ig Nobel är.
Nej, alltså jag vågar bara säga att det är ett sorts inofficiellt icke-Nobelpris.
Så kan man säga, som då är gjort för att belöna forskning. Jag tror att det definieras så här. En forskning som får dig att först skratta, sedan tänka efter. Ett exempel för att ringa in vad det handlar om, typ så. Fysikpriset i år gick till ett...
Har Jorge Valdano fått det någon gång? Kanske kan nominera honom?
Han borde. I litteratur, ja men lätt. Gud ja.
Skratta först och sen tänka efter. Hela hans kredo.
Han ska ha alla priser. Jo, fysikpris det är riktigt. Ett team vid Georgia Tech som hade forskat på vombatter. Sådana här australiensiska... Jag chansar lite nu. Jag tror att det är ett pungdjur, tror jag att det är.
Mm.
Eller så tänker jag på att alla djur från Australien är pungdjur. Men ja, det får vara så.
Kokones och så vidare.
Zoologer på mig. Ja, lätt. Oj. Oj, nu får du Franska fotbollförbundet på dig. Jo, och det de har forskat i är då att hur det kommer sig att vombatter då bajsar kubformat. Mm. Och kommit fram till att det är för att vombatterna då använder sin avföring då till att bygga murar för att markera sina revir. Spännande. Och det är lättare om med fyrkantigt bajs än med andra former.
Mm,
så att säga. Makes you think. Så. Ig Nobelpriset är ju i toppen på alla sätt. Men jag tänker att någonstans på vägen så borde man kunna instifta ett Ig Nobelpris.
Oho.
Eller?
Jag lyssnar.
Alltså ett pris till, ska vi säga, excentrisk men, och perifer men så här fotbollsorienterad forskning. Jag ska lansera ett par kandidater som jag tycker är väldigt forskning med poäng helt enkelt. Världsledande på domarforskning till exempel vågar utnämna Turkiet till att vara. Låga oddspelen. Selçuk-universitetet i Konya, närmare bestämt, de är grymma på det här. De har då bland annat forskat på om det finns någon skillnad i självförtroende och det som då inom sådana beslutslära kallas för backpassing decisions, alltså att man lämnar ifrån sig ansvaret för ett beslut till någon annan. Och kollat då på fotbollsdomare och kunnat notera att det fanns då skillnader mellan, som är kopplade till ålder eller inkomst, civilstånd och massor av andra saker. Granskade ungefär 300 domare och sett att ja, har du lägre inkomst och är du singel eller lite yngre så är du mer benägen då att lämna ifrån dig ansvaret.
Som domare?
Som domare.
Amen.
Spännande va?
Otroligt. Singel? Mm,
ja, det ska man inte vara som domare. Det öppnar ju nya vägar i alla fall att så här bedöma. Liksom, ja, nu döms jag den här domaren. Vi borde ha mer fakta kring... Alltså faktarutorna kring domare borde vara lite mer extensiva. Kan man
fan,
säga.
Nu är det liksom Nestor Pitana som kliver in här i VM-finalen. Ni hörde att hans fru drog med barnen här för något halvår sedan.
Varför då?
Det kan spela in.
Mm. Ja, han var ju bättre som domare före det, kan man ju konstatera.
Tryck inte för mycket på VAR. Han är i ett lite skört, på en skör plats i livet.
Exakt så. Bra att veta. Allvarligare forskning, fast ja, ändå Ig Nobel-kompatibel tycker jag. Skottland, de har under väldigt lång tid då drivit... olika sorters projekt kring demenssjukdomar helt enkelt, Alzheimers och sånt. Och gjort det då genom projekt som handlat om att patienterna samlas då för att aktivera sina minnesprocesser och ha sina minnesterapi då kopplat till fotboll. Så här, gamla matcher, finaler, historiska mål och sånt. Alltså saker som man minns liksom. Och kommit fram till att det är en oerhört då produktiv och bra terapimetod. Och det här har då lett till, jag tror att Center för forskning är i Glasgow tror jag, men det har lett att det finns jättemånga brittiska klubbar, Everton bland annat då, som driver egna projekt där de samlar då gamla, ofta män som får minnas tillsammans.
Och de har fått då,
ja, goda resultat, massor med priser för det arbetet.
Jag vet att en av de skotska landslagsspelarna som var med i VM i somras, nu har jag tappat hennes namn. Hon var ju en av väldigt många i laget som hade heltids- eller halvtidsjobb vid sidan av. Och det hon gjorde var just att fungera som personlig assistent till en gammal man. Och de träffades och han var lite lättdement och pratade just om väldigt mycket gamla fotbollsminnen. Mm. Inte, ja, herregud, hon var från Skottland. Tänk om det här var deras outlet, så. För att se om, ja, vad folk skulle tycka om det. Men hon nämnde inte detta, men jag vet att i intervjuerna så sa hon det att för skotska landslaget fick ju någon form av stipendium. Nej, men regeringen satt undan pengar så att de sista halvåret skulle kunna på heltid då förbereda sig för VM och fortsätta i sina klubbar såklart, men inte behöva jobba vid sidan av. De fick helt enkelt ekonomisk kompensation då för uteblivet arbete. Och då sa hon att det är ett jättebra initiativ och vi är så glada över detta. Men jag kommer sakna David, säger vi. Och hon hade fått förbereda honom då på att hon skulle vara borta ganska länge. Och han hade lovat att han skulle sitta och titta och följa henne på tv under sommaren.
Inte så jag länge just Skottlands fall, men ett tag i alla fall.
Väldigt mycket så.
Nej, men det finns en logik i det. Alltså känslominnena som är de starkaste. Du minns din första kärlek, du minns din skilsmässa eller när din barn föddes, och du minns kanske Philippe Albers chiplobb eller så. Mm,
givetvis.
Vi nominerar dem tycker jag. Annan perifer forskning. Amit Momaya, kirurg, forskar vid University of Alabama. Han kollade närmare på skador som uppstår när idrottare firar sina mål.
Oj, 2015, är det ligga längst ner i hockeyhögen vi pratar om här då?
För det där är farligt, ska vi ta.
Ja, det tänker jag alltid, att herregud vad det måste vara läskigt. Vad man ibland måste dra sig för att sätta en enkel bredsida i öppet mål, för man vet att det kommer göra jäkligt ont.
När alla det som på franska läktare kallas för böghög, va?
Ja, jag undvik det ordet nu, för jag anpassar mig efter de franska, så att säga, riktlinjerna. Men vill du kalla det så varsågod.
Vill och vill.
Det får stå för dig.
Just det. Momaya gav ut en rapport 2015 där han har gått igenom 62 stycken olika firande relaterade idrottsskador ur högen då, så att säga. 60 av 62 skadade var män, snittåldern så låg som 26 år. Vi kan skratta, men var fjärde skada krävde operation, och den vanligaste sporten, såklart, fotboll.
Och vanligaste skadan då, vet vi något om det? Jag hade gissat på kanske brutna revben.
Det gör ju det, va? Alltså den värsta skadan som man upptäckte var ett ryggradsbrott då, som slutade totalt tragiskt. Spelaren dog. De farligaste sättet att fira på, kommer fram till, dels när du glider, eller som du kallar då lite sådär OPK för böghög, som du sa.
Gjorde jag.
Det kan leda till då avslitna korsband eller brutna fötter framförallt.
Mm.
Slutsatsen från Dr. Amit är att man borde instruera spelarna att kontrollera sin glädje, eller kanske till och med förbjuda en viss sorts firanden.
Alltså, jag har aldrig hört en forskning som jag så rakryggat och utan att tveka ställer upp på. För jag tänker väldigt ofta på detta. Och någonstans så, ja visst, man måste vara euforisk och man kan inte planera allt. Men nästan alla stora fotbollsspelare har ju ett väldigt välplanerat firande, för att man har en segergest som man har patenterat. Och ibland har man en tröja under dem där man hälsar till någon nyfödd släkting eller en vän som har dött kanske, som fallet var ju med Dani Scharke och Andres Iniesta under VM-finalen 2010, som ni minns. Så att det går ju uppenbarligen att planera väldigt mycket för hur man ska bete sig efter att man har gjort ett mål. Och då borde ju inte det här vara det svåraste. Jag tänker ofta på de här som kanske springer fram till hörnflaggan, och så kommer det en lagkamrat och hoppar upp på ryggen på dem bakifrån. Och de inte ser detta. Och jag menar, det är klart att det här...
Ofta David Beckham.
Ja, precis. Och det här är ju väldigt vältränade och extremt så tåliga kroppar. Men det är fortfarande, känner jag, väldigt obehagligt att inte veta när någon kommer med hela sin kroppstyngd och bara kastar sig på en och så. Känner jag alltid, det hade kunnat sluta illa. Men kanske mest hockeyhögen då.
Mm. Och det slutar då påfallande ofta illa. Så att, nej, han har ju en slutsats i alla fall som de stora klubbarna borde ta till sig och tänka över i alla fall. 2002 så visade läkare då i Bristol att risken för hjärtinfarkt ökade med 25% den 30 juni 1998. Det vill säga samma dag som England torskade på straffar mot Argentina i VM. Mm. Schweiziska forskare tog vid där och breddade materialet och visade att antalet dödsfall på grund av hjärtinfarkt hade stigit med 63% jämfört då med året innan då, när den inte spelades VM.
Mm.
Men vi sätter då frågetecken för de här siffrorna, för franska läkare visade att antalet hjärtinfarkter sjönk drastiskt i Frankrike den dagen då som de vann VM 1998, både bland män och kvinnor.
Yes.
Man kunde se det dagarna före, dagarna efter, så låg antalet hjärtinfarkter mycket högre än just VM-gulddagen.
Vi får nästan liksom dra in någon form av lokal kulturell kanske skillnad, typ att man i Frankrike är lite mer oimponerad och därför inte så extremt euforisk, och alltså man blir inte ett nervrak kanske på samma sätt.
Nej, det kan finnas,
alltså, kan det finnas något över lite blaserade i franskheten som gör att det här var ett trevligt avbrott från det ganska, det existentiellt ganska tunga livet i övrigt.
Ja, det kan ju vara så. Det kan ju också vara kopplat, så här rent resultatkopplat, den forskning jag inte sett. Alltså England förlorade ju. Schweiziska forskare, jag vet inte, det känns som att de kanske inte gick så himla bra heller. Frankrike vann ju, du har inte tid att ha hjärtinfarkt när du ska fira ett VM-guld.
Nej, det är ju klart, det är den mest rimliga analysen.
Kan vara så, för övrigt så att höra ordet euforiskt kopplat till VM-guld eller VM-medaljer i alla fall, det går inte att göra det utan att tänka på Thomas Ravelli och straffräddningen och hur han efteråt, det bästa egentligen under hela den VM-kronan, han pratar om hur han har blivit euforisk.
Just det. Det var väl då man lärde sig det ordet, antar jag.
Jag tror det, på klingande småländska.
Tack Thomas Ravelli.
Tack Thomas. Där är mina Ig Nobel-nominerade. Jag vet inte om det du fastnar mest för domare, för demenssjukdomar, för firandet eller för hjärtinfarkterna.
Ja, jag fastnar nog mest för firandet, för att det är som sagt någonting som har upptagit min tankeverksamhet ganska mycket. Jag skulle också vilja kasta in kanske då en gammal poddfavorit i höjd med februari förra året någonting. Eller i år blir det ju, när vi pratade om det, den turkiska studien som hade gjorts just på idrottare och utbrändhet. Då pratade vi om Adil Rami. Honom pratar vi inte om så mycket längre. Han har så att säga, vi har gått vidare. Han har gått vidare. Men det var väl också den typen av Ig Nobel-forskning som man hade velat se lite mer av. Som jag får kasta in den, och så tar jag det här hockeyhögfirandet, så har vi både täckt upp för så att säga kropp och själ. De skulle kunna få dela på det då.
Jag tycker det. Eller så gör vi som vi brukar och ringer Jean-Claude Arnault och frågar vem som vann. Jag tänkte presentera veckans profil och kanske ha ett litet mini-intro först i musikform. Play it again. Veckans profil är Arthur, en fotbollsspelare som jag strängt tatt bara vet två stycken grejer om. Den första är att han just nu spelar för Lula Presidente, som då representerar det brasilianska arbetarpartiet. Och den andra är att han leder skytteligan i Copa Ursal, som just i detta nu när vi står och pratar spelas för allra första gången. Ursal, snävt begrepp. Du som har dina djupa föreningar nere på den sydamerikanska kontinenten, är det något som du har hört talas om överhuvudtaget?
Faktiskt inte, vad jag kan påminna mig.
Det är ganska småsnävt i alla fall, men det är ett begrepp som faktiskt säger allting om vår tid, skulle jag säga. Uppstod för typ, jag vet inte, 15-20 år sedan någonting. Först då som ironi. Det står alltså, det är en akronym då som står för, och nu får du så här uttalskorrigera mig, União das Republiquetas Socialistas de America Latina. Klara mig?
Inga korrigeringar att göra. Go on.
Tack. Alltså Unionen för Socialistiska Republiken i Latinamerika. Det här var då ett halvskämt, kan man väl säga, om att det fanns någon slags rörelse i Sydamerika som ville skapa ett eget Sovjet i Sydamerika. Grejen med Ursal-begreppet var att det har återuppstått då, inför det brasilianska valet då, Bolsonaros segerval, i debatten i Brasilien, fast då på allvar. Det var så här politiker från, alltså högerextrema debattörer och politiker som hävdade att det på riktigt då fanns en sån här rörelse, en Ursal-rörelse, en kontinental konspiration som ville göra om Sydamerika till Sovjet.
Ja.
Man tänker på Karl Marx, va? Det här med att historien inträffar alltid två gånger. Första gången som tragedi, andra gången som fars. Och det tog skruv efter det då. Det plockades upp och blev ett fenomen på sociala medier, inte minst då. Från vänsterhåll så drev man med det här och i massa sådana här memes och sånt, att nu jävlar, nu är det på gång liksom. Nu har vi, snart har vi ett Sovjet här. Vi ska bara fixa lite detaljer först. Ursal är på gång. Man konstaterade bland annat att Ursal ju faktiskt är det land som har vunnit flest fotbolls-VM i historien. 9 stycken då, om man räknar Uruguay, Argentina och Brasilien ihop. Grejen då, jag gick in på Arthur från början här, är att just i detta nu så spelas alltså Copa Ursal för första gången. 6 stycken brasilianska socialistpartier på olika grader av vänsterkanten som då skickat lag som möter varandra i kampen om att bli Ursal-mästare.
Vilka har signat upp Evo Morales?
Man undrar, jag tror att det är väldigt så här långt strikt brasilianskt. Tyvärr, Evo Morales har ju en jävla ful iskatte min slide tackle, det vet vi ju.
Det kan man inte säga. Vår kamrat nummer 10.
Just det. Det är vi framme vid semifinaler. I ena semifinalen så möts Sovietes och Sol Eluta FC. Och i den andra så möts då Lula Presidente med Arthur i anfallet och Araguaia. Vi får se vilka som vinner, men mest av allt så man längtar ju lite mer ändå efter nästa VM då, när Ursal kommer vara rätt vassa, tror jag, med Messi, Suarez och Neymar i kedjan.
Tanken svindlar.
Tanken svindlar. Mm. Sovjet alltså, en vända till. Det där var väl, jag vet inte, politik eller något.
Ja, men du vet vad, då ska jag faktiskt kasta in en sak. För vi fick ett argt, eller lite lätt chockat i alla fall, läsarmail efter förra avsnittet.
Eller lyssnarmail.
Ja, så blir det, ja. Helt rätt. Jag hade nämligen då varit i Barcelona och sett Barcelonas damlag köra över CD Tacón, sedermera eller framtida i alla fall, Real Madrid, med Kosovare Aslani och Sofia Jakobsson. De fick för övrigt revansch och vann sin första hemmamatch mot Huelva. Och jag tror att båda svenskarna gjorde mål. Så det var så att säga, chocken har lagt sig lite grann och vägen framåt är åtminstone inte lika snårig längre för Tacón. Vår lyssnare hörde av sig och undrade hur i hela Hisingen vi kunde prata om Tacón utan att nämna deras logga. Tacón betyder alltså klack och loggan är en fotbollssko med en sorts stilettklack på. Du pratade om Instagram-feminism här och Barcelona för ett tag sedan. Undrar om det var samma avsnitt. Och här, det är väl någonstans det vi har att göra med här. Alltså någon form av vi spelar fotboll fast vi är också tjejer. Och här är min stilettklack, den typen av bildspråk. Så nu har vi gjort det i alla fall. Och jag ska inte säga uppmuntrat, men i alla fall tagit upp ämnet. Du pratade om en akronym just och jag vill gärna berätta att Tacón betyder klack, men det står också för i bokstavsordning då, eller så står det alltså för Tacón då är T, trabajo, arbete, A, atrevimiento, mod kan man säga, C, conocimiento, kunnande, O, organización, vet ni vad det betyder, N, notoriedad, erkännande kan man väl säga, eller något sånt där. Jag kände att jag behövde akronym matcha dig och dessutom göra våra lyssnare, ge dem vad de vill ha. Vi ska posta såklart en bild på Tacons logga, ni kan gå in och titta på den annars på World Wide Web.
Snabb fråga bara, när de då mötte och krossades av Barcelona i premiären, var det så att hemmasupporterna, alla coolest, stod och sjöng ni har sämre klack än häcken?
Det är otroligt tråkigt att klack rakt översatt inte betyder hejaklack då på spanska. Vilken extrem sån fel, existentiell fel länk på något sätt där mellan spanska och svenska. Däremot så betyder det framförallt, så betyder, det här är en ordlek på spanska också, för tacón betyder ju såklart att klacka, alltså en klack som är att klacka in ett mål. Så att det betyder ju elegans också på fotbollsplanen. Men framförallt, eller utöver det, så betyder det alla de här andra sakerna där vi kan konstatera att tacón i alla fall har börjat arbeta och våga lite grann och på lång sikt så visar de väl sin organisation då också, eller på lång sikt, men de är på rätt spår i alla fall. Vi väntar på deras notoriedad, erkännandet på den stora scenen. Det kommer när man inte längre får stryk med 9-1 av Barcelona, kan vi väl säga.
Just det. Men det där var väl inget kulturtips, Johanna?
Det var det absolut inte. Vi ska ta ett sånt, jag ska inte säga ett snabbt, men ett ganska kort i alla fall, åtminstone om man ser till volymen på denna lilla roman eller betraktelse, långa essä skulle man kunna kalla det kanske. Vi pratade ju om ungdomen inledningsvis i den här podden, och jag vill också slå ett slag för ålderdomen. Vår vän, säger jag utan att vi känner honom, inte jag i alla fall, men och i alla fall en av Sveriges mest kända greker vid sidan av Alexandra Pascalido, Theodor Kalifatides. Nu landar jag i det. Har nämligen skrivit en fantastisk liten bok som heter Ännu ett liv. Och som handlar om, som sagt, andra sidan av ungdomen, nämligen när man är i 80-årsåldern och känner att nu har jag skrivit färdigt. Hur blir livet då? Hur organiserar man det överhuvudtaget när man har varje dag, i alla fall varje arbetsdag, gått upp och satt sig på pendeltåget in till Södermalm till sin skrivarlya, skrivit sina 6-8 timmar och åkt hem? Vad finns kvar av en egentligen? Det här är en jättefin betraktelse över just skrivkramp, ålderdom, meningen någonstans i och med livet, och någonstans också skillnaden kanske mellan hur Sverige och Grekland ser på och behandlar äldre människor. Ännu ett liv. Den har översatts till väldigt många språk faktiskt. Lite av ett genombrott internationellt för Theodor Kalifatides. Vilket man ju förstås unnar honom i denna mogna ålder som han har inträtt. Köp den eller låna den och läs den. Det går på en eftermiddag. Den väcker många tankar. Och han skriver som en grekisk gud. Önskar jag att jag kunde säga vilken gud som är. Skriver. Apollon i alla fall. Musikens gud, och det är inte, det finns en hel del musikalitet i hans språk. Gud vad skitnödigt, men läs boken bara. Och så
Dionysos säger vi.
Se Dionysos.
Det ska läsas. Det är ett löfte.
Vinet och på vägen. Jag tror att det är samma gud. Skit det.
Just det. Bacchanalerna. Musikmässigt då, vi skickar ut det i veckan, eller veckoslutet, helgen kanske till och med lite musik då. Och jag gör det med den här bakgrunden att jag har konstaterat att det är en unik vecka, en historisk vecka i alla fall, i tysk landslagsfotboll. De senaste åren, så när tyska landslaget gjort mål på hemmaplan, så har det alltid låtit på precis samma sätt. De har haft samma sådär måljingel, ett fenomen att diskutera. Ända sedan då hemma-VM 2006 som spelat delar ur då Oliver Pocher och hans Schwarz und Weiß. Ska tysk kunga? Ja, det är klart det ska. Schwarz und Weiß, wir stehen auf eurer Seite und wir holen den Sieg mit euch und wir holen den Sieg mit euch. Jetzt geht's los. Så där har låtit. Men nu då i september månad 2019 så har då, jag vet inte om det är framtvingat av att Tyskland har sitt sämsta landslag på väldigt, väldigt länge, men de har känt att det är dags att gå vidare och har låtit då tyska fans rösta på förbundets sajt rösta fram en ny måljingel helt enkelt. Tysk vana trogen så har ju urvalet varit ganska rövigt får man säga. Och de landade då till slut
någonting, i... någonting, Scorpions.
Man vill ju. Eller David Hasselhoff eller så. De landade i något sånt här generiskt aptråkigt Kernkraft 400 av Zombination. Ni känner gärna om ni hör den, och det gör ni här. Och det där är ju inte jättekul, Johanna. Lite så man vill fira ett tyskt mål direkt, känner jag.
Nej, men framförallt så vill man ju alltid fira tyska mål, och då känns det som, även som utomstående. Så då kanske man förtjänar något lite mer.
Ja, jag tycker det. Och jag vore ju inte fotbollradikalmedlem om jag inte hade ett bättre förslag. Och det kommer långt ifrån, från Kongo och Deplik Pomba Nuance. En då rapartist från Kongo som härom veckan blev intervjuad om då sin framgångsrika musikkarriär och sa att egentligen då, så skulle jag ha varit fotbollsspelare och inte hållit på med den här musikskiten. Jag har blivit väldigt framgångsrik för jag var rätt så känd som fotbollsspelare, men man proposes and God disposes, mitt öde var musiken.
Jaha, han körde mycket inte besviken. Den här... Men så drog jag på med en korsbandsskada som man alltid får höra i när man pratar med alla västländska män mellan 16 och 45.
Nej, det var inte Guds mening med honom. Han tog av sig sin kavaj, sparkade av sig skorna och blev istället en framgångsrik hiphopartist. Jag tycker att Tyskland borde fira sina mål med Deplik istället. Varför då, undrar man? Ja, det finns egentligen inga skäl annat än att han börjar sina låtar på ett helt obegripligt sätt kopplat till tysk fotboll. Låt oss höra på det precis så här och tänka att Tyskland just gjort mål. Och så tackar vi för visat intresse och en fin vecka. Vi hörs snart igen.
Auf Wiedersehen. Bundesliga.